Möt igen. Det är det 11:e kapitlet i Romebrevet. För vi läser det och för vi ber samman, så vill jag få nämna ett par ting från det gamla testamentet. Är det husker från profeten Ezekiel att i kapitel 36 och de följande kapitler är tal om någon dödning i ben först. De blev samlade till ett skelett. Och skelettet blev så till legeme, och så blev legeme levande. Det är en anskuelsesundervisning om Israel. Israel är utspritt. Så blir de samlat, och så blir Israel en nation. Först blir det som ett skelett, och så blir det ett legeme. Det vill säga att Israel blir en nation. Och så blir detta legeme levande. Det blir alltså en kristen nation. Det är en skisse profeten ger. Och det är detta vi får lite mer om nu i kapitel 11. Jag vill också minna om att det står i första krönikebok i kapitel 16, där i vers 15-19 talar om en evig pakt. Jag ska inte citera annat än att det står att han satte ett för Jakob och gjorde en evig pakt med Israel. Dig vill jag ge Kanans land till arvelodd. Där i var en liten flock få och främmande där, och de vandrade från folk till folk och från ett rike till ett annat folk. Han tillåt inte någon att göra våld emot dem och straffet konger för deras skull. Gör inte mina profeter någon, gör inte mina salver någon, och så vidare. Det var alltså en evig pakt. Kraft av den att Herren sa till Israel: dig vill jag ge Kanans land till arvelodd. Den pakten går icke Gud tillbaka på. Det är Gud som har gett Israel Kanans land. Israel har varit i landflyktighet och de har varit avspett och alla vägarna. Och det märkliga är att de är icke blivit assimilerat, som det heter. De har icke gått upp i de folken de har varit ibland. De är framdeles jöder, israelare. Så blir de alltså samlat. Och det står i psalm 147: Herren bygger Jerusalem. De bortdrevna av Israel samlar han. Det håller han på med. Jag bara nämnt detta. Jag kunde ha nämnt många andra ord. Israel måtte gå igenom många nationer av land då det kom till Kanaan första gång. För då bodde många folkeslag där. Och de drog från folk till folk. Och från ett rike till ett annat folk. Och ingen kunde stansa dem. De hade icke något sätta upp emot övermakten som var i Kanaans land för. Men Israel fick det landet allikevel. Hvor de gick måtte folken vike, och kongarna måtte lägga ned sin makt för att Israel skulle äga detta land. Och det är alltså efter Guds eget ord i kraft av en evig pakt. Detta vill jag gärna ha nämnt. Vi tackar dig, Herre, du levande och allmäktige Gud, att du genomför dina tankar och planer. Herre, tack att du har dina planer också med Israel. Och jag ber om att du kunde lära oss att tänka dina tankar. Att du kunde låta oss vara avhängiga av ditt ord också när det gäller Israel. Vi blir stadig informerat på en usannfärdig måte idag. Vi får stadig höra ting som är fördrejet och uriktige, så vi fristas till att tänka helt förkärt och meningslöst om det som är ditt utvalda folk. Herre, lär oss att tänka dina tankar. Och nu ber jag för min del om att du vill ge mig att förkynna ditt ord. Att det är ditt ord som talar och inte jag, Jesus, det ber jag om. Och jag ber igen, Herre, hela mitt hjärta, att du, Herre, vill tänka på mig. Och det är du som är min visdom. Det är du, Jesus, som är min lärare. Och jag är din discipel. Och låt det bli vittelig, Herre, att det är du som talar. För din barmhjärtighet och nådes skyld ber jag om detta. Amen. Så ska vi först läsa kapitel 11 då, i Jesu namn. Jag säger alltså, har då Gud förkastat sitt folk? Långt därifrån. Och så jag är ju en israelit, av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har icke förkastat sitt folk som han förutkände. Eller vet jag inte vad skriften säger på det sted om Elias, hvorledes han träff fram för Gud mot Israel. Herre, dina profeter dräpte de, dina alter rövde ned, och jag blev alene tillbaka, och de står mig efter livet. Men vad säger Guds svar till ham? Jag har lämnat mig 7000 män som icke har böjt knä för Baal. Således är det då också i denna tid blivit en lämning tillbaka efter nådens utvälgelse. Men är det av nåde, då är det icke mera gärningar. Ellers blir nåden icke mer än nåde. Hvorledes alltså, det som Israel attrår, det har de icke nådd. Men de utvalgte har nådde. De andra har blivit förhärdet, som skrevet där. Gud gav dem en treghetsånd, ögne till icke att se med, och öre till icke att höra med, in till den dag i dag. Och David säger, låt deras bord bli dem till en strick och en snare och en fälle och en gengällelse för dem. Låt deras ögon bli för mörket så de inte ser, och böj alltid deras rygg. Jag säger alltså, har de då snubblat för att falla? Och där är det brukt ett ord i grundtexten av fallet som betyder, har de då snubblat för att gå förtappt? Det betyder fallet där. Långt därifrån. Men vid deras fall, och där är det brukt ett ord av fall som efter grundtexten betyder överträdelse. Akkurat som det är brukt om Adams fall. Men med deras fall är frälsen kommit till hedningarna, för att det ska väcka dem till nitkärhet. Men är deras fall en rikdom för världen, och är tapet av dem en rikdom för hedningar, vår meget mere då deras fyllde. För till eder talar jag i hedningar, så sant som jag är hedningens apostel, priser jag mitt ämbete. Om jag bara kunde väcka mina köderliga fränder till nitkärhet och få frälst någon av dem. För är världen blivit förlikt med Gud vid deras förkastelse, vad annat vill då deras antagelse bli än liv av döde? Men er førstegrøden hellig, da er deigen det også. Og er roten hellig, da er grenene det også. Om nu allikevel noen av grenene blir avbrutt, og du som var en vill oljekvist blir innpodet iblant dem, og fikk del med dem i oljetreets rot og fedme, da ros deg ikke mot grenene. Men hvis du roser deg, så er det dog ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Vel, ved sin vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt, men over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet. Ellers skal også du bli avhugget. Men hine skal også bli innpodet så fremt de ikke holder ved i sin vantro, for Gud er mektig til å innpode dem igjen. For ble du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mer skal da de bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til. For jeg vil ikke de skal være uvitende om denne hemmelighet, brødre, for at de ikke skal tykke seg det selvkloke. At forherrelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Og der skal det stå punktum. Dere vet kanskje ikke at i grunnteksten, i håndskriftene, det står ikke noe tegn. Her har blitt satt feil tegn. Her skal det stå punktum. Og så kommer det videre. Og således, det vil si, på følgende måte, skal hele Israel bli frelst, som skrevet er. Og der skal jeg kodene. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bort til ugudlighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem. Efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Og like som I før var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn ved disses ulydighet, så har også disse nu vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt eder til del. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Og hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag igjen? For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Han er æren i evighet. Amen. Gud har ikke forkastet sitt folk, sier apostelen. Og det viser seg på så mange måter. Og ikke minst at apostelen selv jo lever med Gud. Og nå kommer vi inn på dette. Her er noe som Gud har gitt Israel, som ingen andre folk har fått. Det er tydelig at det er en utvelgelse av Israel, som ikke andre folk har. Det er ikke barnekårsutvelgelsen, for den er den samme for alle mennesker, for jøder og araber og afrikanere og europeere og alle. Gud har i Kristus utvalgt alle, før verdens grunnvoll ble lagt, til barnekår hos seg. Så barnekårsutvelgelsen, den er ikke spesiell for jødene. Men det er noe som vi kan kalle en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Gud måtte utvelge et bestemt folk for gjennom det folk å få virkeliggjort sin frelse for hele menneskeheten. Først valgte han ut en person, Abraham. Så gjennom denne personen en slekt. Så ble denne slekten til en nasjon, og denne nasjonen er utvalgt av Gud, og er det fremdeles. Gud skal bruke denne nasjonen til noe som han ikke kan bruke noen annen nasjon i verden til, og det kaller vi en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse. Altså åpenbaringsøkonomi, det vil si den måten Gud arbeider på for å fremme sine tanker og planer med frelsen for hele menneskeheten. Den utvelgelse har Gud aldri gått tilbake på. En som tilhører Israel, tilhører et folk som er utvalgt av Gud. Og det sier Gud på så mange måter. Du kan se blant annet i slutten av salme 148, om Israel, der står det folk som er ham nær. Og i slutten av salme 147, så står det at Gud har gitt Israel sine bud og sine lover, og det har han ikke gjort mot noe hedningefolk. De har fått en åpenbaring som ingen andre har fått fra begynnelsen av. Og det gjelder også fremdeles efter at frelsen er fullført, så er ikke Gud ferdig med å bruke Israel. Det ser vi i det gamle testamentet. Det er jo mange som har sagt det, at efter at Jesus kom, så er alle profetier oppfylt, og dermed så gjelder ikke mer noen egen utvelgelse av Israel lenger. Det var i 1928, på en forelesning i sedelære, kristne sedelære, at vi spurte Hallesby, var forresten jeg som spurte ham også, kommer Israel til å få Palestina igjen? Det så jo ikke slik ut i 1928, vet du. Så sa Hallesby, jeg kan forsikre dere, mine unge venner, at den dagen kommer aldri da Israel får sitt land igjen. For den tid er forbi for alltid. Ja. Og det har vært det såkalte lutherske syn. For det kommer at Luther bruker nok så sterke ord mot Israel, mot jøder, sier han. Han bruker ikke ordet Israel, men jøder. Men da tenker Luther på noe annet. Han tenker på egenrettferdigheten han. Han tenker ikke på dette som vi snakker om nå, med Israel og land og sånne ting. Så en skal ikke trekke Luthers navn inn i denne sammenheng, for det var ikke aktuelt for Luther å snakke om disse ting. Men altså, det er blitt et såkalt luthersk syn, såkalt, at Israel skulle aldri få sitt land igjen. Etter hvert i 1928, Hallesby sa det. 20 år senere så hadde Israel ikke bare fått sitt land igjen, men ble erklært som egen nasjon. Det var en stor dag. En stor dag i Guds frelseshusholdning med tanke på Jesu gjenkomst. 20 år, det er ikke lang tid i verdens sammenheng. Det gikk fortere enn noen kunne ane at Israel fikk sitt land igjen. Det er gått i oppfyllelse så langt det Esekiel skriver. Benene er samlet til skjelett, og skjelettet, det er blitt et legeme. Men dette legeme er ikke blitt levende ennå. Israel er ingen kristen nasjon. Selv om det er mange israelere som er blitt frelst etter hvert. Men det viser i hvert fall, Gud har ikke forkastet sitt folk, og Gud har ikke gått tilbake på de løfter som han har gitt om å bruke Israel. Nå sier da apostelen at det er en del av Israel som er virkelig utvalgt ved nådens utvelgelse. De er frelste mennesker. Det er en liten del av Israel. Det er efter nådens utvelgelse, altså ikke efter en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse, for den er ikke nok til å bli kristen. Selv om en israeler tilhører et folk som har en bestemt utvelgelse som ingen annen nasjon har, så er ikke et menneske frelst fordi han tilhører Israel. Han er ikke Guds barn fordi han tilhører Israel. Og det så dere jo i kapittel 9. Ikke alle som er av Israel sett er derfor Israel, altså åndelig sett. Og ikke alle som er Abraham sett er derfor Guds barn. Det er løftets barn som regnes til etten. Og det er en levning i Israel som er blitt frelst efter nådens utvelgelse, sier kapittel 11 først. Og er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Ikke et menneske på jorden blir frelst ved gjerninger. Det er ikke spørsmål om hva vi kan gjøre eller være. Det skal vi ikke si mer om nå. Men er det av gjerninger, da er det ikke mer av nåde, sier Guds ord. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Nåde betyr at det er forintet, uforskyldt. Og så kommer da spørsmålet, ja, hvordan henger dette sammen? Hvor ledes alt, og sier han. Det som Israel attrår, det har de jo ikke nådd. De utvalgte har nådd det, men de andre er blitt forherdet. Og det står jo også skrevet i Guds ord. Gud ga dem en treghetsånd. Det var Gud som ga dem øyne som ikke så, ører som ikke hørte. Like til denne dag, sier apostelen Paulus, og det varer ennå. Og David sier, la deres bord bli dem til en strikk og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli for mørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Det er annerledes med Israel enn med andre folk. Det er ikke galt å drive misjon i Israel, som noen påstår. Kristne mennesker må alltid drive misjon. Vi må alltid vitne om Jesus. Og vi kan ikke la være å vitne for jøder og israelere om Jesus. En hjertesak at de må bli frelst. Vi snakker om å ha omsorg for hedningene. Vi kan ikke ha mindre omsorg for det folk som frelsen kommer fra. Og det må si, det ligger meg meget på hjertet at Israel blir frelst. Det folk som Jesus er kommet fra, og som alle Guds løfter er gitt til, og som faktisk alt sammen tilhører, som vi så i Romerne 9. De er ikke frelst. Og du hører på et hjertespråk, det kommer fra Paulus. Bröder, mitt hjärtes önskan och min bön till Gud för dem är att de må bli frälst. Skall inte vi be för Israel också? Kan vi lade vara? Vi ska be för våra missionärer. Det kan vi heller inte lade vara. Det är någon missionär jag särskilt ber för. De som står alene där de är. Och vara missionär och stå alene, det är en påkänning som ingen vet, som inte har prövd. Och vi ska be för dem. Och vi ska be för deras infödda medarbetare. Och jag tror vi som kristna gör det. Jag tror det präger många i vårt missionsfolk att de ber för missionärer och infödda medarbetare. Jag skulle önska att det också samtidigt måste präga oss att vi ber att detta folk må bli frälst. Och ta aposteln upp dessa spörsmål som mäller sig i denna sammanhang. Det första är det. Jag säger alltså. Har det då snubblat för att gå förtappt? För att gå till grunden? För att bli förkastet av Gud alltså? Han har ju aldrig svart på det grund. Gud har inte förkastet sitt folk. När det är kommit förhärdelse över dem, så kommer det av det att Israel tog ju inte emot evangeliet. Men det som är så underligt i den sammanhang är att det var Gud som ordnade det slik. Det kan inte fatta eller begrip. Gud gav dem en tröghetssån. Och för han det? Ja, svaret kommer här ute. Men alltså, de har inte snubblat för att bli förkastet. De har inte snubblat för att gå förtapt. Men vid deras fall, vid det alltså att de inte tog emot evangeliet, för det var deras fall, så är frälsen kommit till hedningarna. Låt oss göra ett tankeexperiment. Evangeliet blev först gitt till judarna. Och här må jag parentes för lov att skjuta en del. Domen över Israel kommer inte av att de korsfästet Jesus. Som någon säger. Du och jag har också korsfästet Jesus. Vi var alla med på att korsfästa Jesus. För han är död för alla människors synd. Det är inte någon särställning där för judarna. Han måste dö lika mycket för oss som för dem. Det är inte det som är var olyckan. Men då frälsen har fullfört, Jesus har stått upp av graven, han hade fart upp till himlen och satt sig vid sin fars högra hand, och han hade sänt sin heliga ånd till världen på pinsedag. För det var det som hände på pinsedag, att då kom Guds ånd till världen, slik att från då av kunde evangeliet förkynnas när som helst, var som helst, till vem som helst. För pinsedag var den helige ånds gärning knyttet till de institutioner i Israel som Gud hade upprättat. Också i gamla testamentlig tid kunde man få den helige ånd, men där måste man ge sig in under de ordningar som Gud hade gett i Israel. Också hedningar kunde få den helige ånd och bli frälst ved att ge sig in under de ordningar. Och evangeliet kunde inte förkynnas ända. Inte en gång efter uppståndelsen kunde evangeliet förkynnas, det trots för att disciplen hade fått den helige ånd. Jesus uppenbarade sig för dem. De står ibland stängda dörr. Och Jesus uppenbarar sig, men dörren är lukket och säger, fred vare med er. Och så visade han dem sina händer och sin sida. Och då blev disciplinerna glada då de såg Herren, står det. Och Jesus sa då alltid till dem: fred vare med er. Lika som Fadern har utsänt mig, sänder också jag eder. Och då han hade sagt detta, åndet han på dem och sa: ta emot den helige ånd. Lika som Fadern har utsänt mig, sänder också jag eder, ja. De hade fått den helige ånd. Och Jesus hade sagt till dem att I är mina vittnen. Men de kunde inte resa utanför judet. De måste bli i Jerusalem. Det var något som skulle ske. De måste få en kraft till att förkynna som de inte hade ännu. Det var inte fördi de inte personligt hade Guds ånd. För det hade de alltså. Och det säger skriften klart. Och hvis någon då säger något annat, så talar de emot Guds ord. Men det skedde nog på pinsedag. Petrus står fram och talar på det som förresten var dagens text på pinsedag. Det var den stora höstfesten, det vet du, i Israel. Han talar ut från profeten Joel. Och där är löfte om ånden ska komma över alla människor. Och så händer det mens Peter talar att det kommer lyden som ett väldigt vär som är underveis. Och så är det som tunger liksom en ill som delar sig och sätter sig över apostlarna. Och så börjar det att tala i tunger. Det var en tungetal alltså, men den var endomlig. Den var slik att alla som hörte dem, de hörte dem tala i sitt eget språk och på sin egen dialekt. Där var många språk representerat. Och lika många dialekter och mer än det. Och de dialekterna var lika forskjellige som norska från hebraisk. Det är inte så norska dialekter att man kan förstå den ena dialekten från den andra. Men det var omöjligt. Och det vet ju folk som har varit i Afrika. Att dialekterna, det är ju verkligheten forskjellige språk. Och det var många, många gånger fler språk än det var apostler. Det är någon som tror att apostlarna talte dessa språken, men det står inte det. Du ska läsa nöjaktigt. Det står de talte tunger. Men den tungetalen var slik att de som hörte, står det, de hörte dem tala i sitt eget språk. Guds ord, det uttalar sig nöjaktigt. Vi ska ta det slik som det står. Detta illustrerar vad som har skett. Den helige ånd har kommit till jorden. Och som Spurgeon säger, så träffar man. Han har inte vänt tillbaka igen. Han är här. Och från pinsedag av, så kan alltså Jesus förkynnas överallt, när som helst, var som helst, till vem som helst. Då kom alltså evangeliet till hedningarna, för de jödarna inte tog emot det. Paulus gick först till synagogen. De skulle få höra det först. Och en del jöder tog emot det. De flesta gjorde det icke. De jagade Paulus. De förföljde honom. Och det var inte länge för de fördrev de första kristna från Jerusalem. Till att börja med uppehöll de sig i templet, som vi läser om i apostlarnas gärningar. Men det var inte länge de fick lov att vara i fred. Och så blev de fördrevet först till Pella och till Kokaba i Östjordanlandet. Och senare vidare blev de spredt. De kristna blev inte tålt av Israel. Israel förkastet evangeliet. Det var där de snubblat. Och så kommer spörsmålet om de snubblat för att falla. Nej, inte för att de skulle gå förtapt. Men med det deras fall, så är frälsen kommit till hedningarna. För att detta, att hedningarna blir frälst alltså, Och missionen går sin gång. Och frälsen kommer ut av bland alla folkslag. Detta ska väcka dem, alltså Israel, till nedkärhet. Det vill säga, det ska väcka Israel till att ta Guds ord allvarligt. Ta evangeliet allvarligt. Nedkärhet betyder att ta Guds ord på allvar. För att ta emot det och följa det. Det är Guds plan. Och ska vi göra ett tankeexperiment som sagt. Sett att Israel hade tagit emot dem en gång. Sett att de inte hade förkastat det. Sett att hela Israel hade blivit en kristen nation omedelbart. Hvordan tror du det då var gått med hedningemissionen? Ja, detta är ett tankeexperiment. Men jag är rädd för att hvis Israel på det tidspunkt hade blivit en kristen nation, så hade det inte blivit stort andra frälst. Herren ville inte tillåta det, så gav han dem en tröghet sån. Och så kom evangeliet utöver. Och detta att evangeliet blev spritt, det skulle väcka dem till nytkärhet. Vi kommer tillbaka till det igen. Men aposteln ställer så spörsmålet: är nå den deras fall, är nå det blivit en rikdom för världen, för det är det ju blivit, och är tap av dem, är det blivit en rikdom för hedningar, bor meget mere da deras fyllde. Skönner du vad som ligger i det? Når det att Israel inte tog emot evangeliet har blivit en rikdom för världen och hedningar, vad vill det då bli när fylden av Israel tar emot evangeliet? Och till er talar jag, säger aposteln, dere hedningar. Vi är ju hedningar kristna. Han talar här till hedningar kristna, till icke israelare. För till er talar jag i hedningar. Så sant som jag är hedningens apostel prisar jag mitt ämbete. Om jag bara kunde väcka mina ködeliga fränder till nidkärhet, alltså till att ta evangeliet allvarligt och få frälst någon av dem. Han väntar inte att han får frälst så många, men att han i alla fall får frälst någon av dem. Och det fick han. Han fick frälst någon av dem. Och slik har det varit ned i den tiden. Väg förkynnelse i Israel och för jöder, så har det stadig blivit frälst någon av dem. Och vi kan se att idag är det flera än det någon gång har varit. Och vi märker att det begynner liksom en förändring i Israel. Idag är det spörsmål om det nya testamentet på hebraisk. Och idag spör man, vem är egentligen Jesus? Idag förkastar man inte Jesus bara man hör det nämnt. Man börjar spör, vem är han egentligen? Har vi tagit fel av Jesus? Det spör många om idag på ramme allvar. Jag har själv mött. Mån inte vi göder, mån inte vi har tagit fel. Det är långt igen till att de tror på Jesus som Messias. Det är det. Och ända längre igen till de ser att han är Guds son och ser vem han verkligen är. Det är långt igen. Allikväl märker vi att det är någon som nu är i ämning. Och det kommer av hedningemission. Det kommer av det evangeliet har gjort bland folkene. Det begynner så smått dem sen och väcker dem till nidkärhet. Och så står det här i vers 15. Det är ett märkligt ord. För är världen blivit förlikt med Gud vid deras förkastelse? Vad annat vill då deras antagelse bli än liv av döde? För de Israel förkastat evangeliet, så blir verden forlikt med Gud, ja. Og det henger sammen med det som apostelen skriver i 2. Korinterbrev 5. kapittel. Han sier at evangeliet, det er et forlikelsens budskap. Gud var i Kristus. Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Og så har han nedlagt i oss ordet om forlikelsen, så at vi formaner eder i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. La eder forlike med Gud. Det er altså en forlikelsens tjeneste. Så der hvor evangeliet er kommet utover, der er hedninger blitt forlikt med Gud. Det er det apostelen har i tankene. Verden er blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Og så spør han, hva vil da deres antagelse bli annet enn liv av døde? Det kommer en dag da, altså, da Israel antar evangeliet. Det blir en stor dag. Hva den fører til har vi ikke anelse om engang. Men apostelen karakteriserer det som liv av døde. Og la oss være klar over det, kjære venner. Den dagen kommer. Det blir en god dag. Før han nå tar opp det, vi spør jo nå, ja, når skjer det? Når er det? Det svarer apostelen på i vers 25, men før han kommer så langt, så har han et ord til oss som hedningekristne. Vi skal vokte oss vel for å ringeakte Israel, for er førstegrøden hellig? Det er deigen også. Var det som Israel sprang ut fra, var det hellig? Så er det preget det hele Israels folk. Selv om dette folk ikke er et kristen folk, så er det dog et utvalgt folk. Det er et folk som har en oppgave fra Gud som ingen annen nasjon har. Er roten hellig? Da er grenene det også. Og roten, det har vært litt forskjellige meninger om hva det betyr, noen mener fedrene, men jeg tror det er Isais rotskudd, ja. Herren selv. Er roten hellig? Det er grenene det også. Selv om Israel ikke er et kristent folk, så har vi ikke noen grunn til å ringakte det. Og så sier jeg på, om du allikevel noen av grenene dine blir avbrutt, og så du, altså, vi som opprinnelig var hedninger, vi blir innpodet blant Israel. Vi blir innpodet blant disse grenene som hviler på denne roten, Isais rotskudd. Og så fikk vi del med de levende grenene i oljetreets rot og fedme. Vi fikk del i dette som Gud har gitt til frelse for Israel. Så skal vi ikke rose oss mot grenene, og hvis vi roser oss, så er det ikke vi som bærer roten, men det er roten som bærer oss. Og det står fast, det som Jesus sa, frelsen kommer fra jødene. Helt sikkert. Du vil da si, ja, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Ja, vi ble innpodet fordi de ble avbrutt. Akkurat som det er sagt her oppe, altså, ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, og ved tap av dem er det blitt en rikdom for hedninger. Så kunne du si som så, ja, ja, de ble avbrutt for at vi skulle bli innpodet. Vel, sier apostelen, ved sin vantro ble de avbrutt. Og du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. For sparte Gud ikke de naturlige grener, da vil han heller ikke spare deg. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt, Jag tänker han liksom upp grenen som är fallt ned, det ligger vid roten av trä, ligger vid foten av trä skulle jag säga, ligger vid foten av trä, det är fallt. Över dem är Guds stränghet, över dig är Guds godhet, så främst du håller dig till hans godhet. Och godhet betyder där Guds frälsesuppenbaring i Kristus. Över dig är Guds frälsesuppenbaring i Kristus, så sant du håller dig till Kristus. Det är meningen. Ellers ska också du bli avhugget. Men hine ska också bli inpodet. Alltså de som är avhugget, de ska också bli inpodet. Så främt de håller med i sin vantro, för Gud är mäktig till att inpoda dem igen. För blir alltså vi avhugget av det vilda oljeträ och inpodet ett gott oljeträ, alltså i det som Gud har gett till frälse genom Israel, så spör han vad mycket mer ska de då bli inpodet i sitt eget oljeträ, disse som av naturen hör det till. Det är en klar tankegång. De ska bli inpodet igen, så främt de håller ved i sin vantro. För jag vill inte, bröder, att det ska vara uviden om denna hemlighet. Hemlighet betyder något som Gud har beslutat i sitt råd i evigheten, som blir verkliggjort i tiden och som förer fram helt till saligheten. Vi kan inte förklara vad hemlighet är, men när Gud uppenbarar det för oss så skönjer vi att det är en hemlighet, och den är gett för att uppenbaras. Det ska inte vara uviden om den hemlighet att förhärdelse delvis är kommit över Israel in till fylden av hedningarna är kommit in. Fylde, det betyder en bestämd mängd. Om du skänker vann i ett glas, för exempel halvfullt, och så skänker du i ett annat glas, skänker du det så att säga helt fullt, så blir det sagt med ett bra hebraisk uttrycksmått att det är så liten fylld i det första glaset och så stor fylld i det andra glaset. Fyllde, det betyder ett bestämt antal, en bestämt, ja, mängde. När en bestämd mängde, ett bestämt antal av hedningar är kommit in, är blivit frälst, så kommer det att ske något. Att fylden av hedningen är kommit in betyder inte att då är det slut på hedningen. Det är en mycket farlig missförståelse. För det står klart i Guds ord att hedningemission ska gå sin gång till världens ände. Och Jesus sa ju det i Matteus 28, den gamla missionsbefallningen: jag är med er inte världens ände. Och vi läste från Matteus 24 här en kväll, 24:14, detta evangelium av rike ska förkynnas över hela jordriket till ett vittnesbörd för alla folkeslag, så att alla folkeslag ska bli frälst, men ska förkynnas till ett vittnesbörd för alla folkeslag, och då ska änden komma. Så här är det inte tal om att det är slut på hedningemission, men det talar om att ett antal hedningar som Gud alene känner och ingen annan. Inte ett människa kan se något om hur mycket det dröjer sig om. Det valde Gud för sig själv. Men det han säger till oss är att när det tal av hedningar är blivit frälst som han har fastsatt i sitt råd, då kommer det att hända något. Nämligen det som står vidare, att på följande måte, då kommer hela Israel till att bli frälst. Då är det slut på förhärdelsen. Då kommer hela Israel till att bli frälst, för att ta emot Jesus. Det som då sker är att Jesus uppenbarar sig för Israel från Sion. Det hänvisar inte till det som skedde på Golgata. Sion och Golgata är inte detsamma. Golgata, det är utanför Jerusalem, det utanför lägren. Men Jesus ska uppenbara sig på Sion, där vårt tempel var. Någon påstår att templet ska genuppbyggas. För att Jesus ska uppenbara sig där, det vet inte jag om. Det är ord som kan tyda på det, men jag vet inte om det är slik att förstå allikevel. Men det som är säkert är att från Sion ska räddningsmannen komma. Det har gett många teorier om det. Han ska komma ner på Oljeberg och han ska gå in i en bestämd port i Jerusalem. Jag har sett den porten så vitt där. Jag hade så mycket gärna synen mitt när jag var i Israel att jag kunde se den. De håller den gott vid lika, den porten, och ingen får lov att gå igenom den. För där ska han gå när han kommer. Väl, slike teorier kan jag inte uttala mig om. Och jag vill gärna se, det kan heller inte något annat människa uttala sig om. Ser de det gör det. För det är Herren skjult. Vi får se det när dagen kommer. Husk på det, att alla profetier som är gett om tingene framöver, det är gett på en slik måte att ingen ska kunna kartlägga det. Och ingen ska kunna si något om tidspunkterna. Vi ska verkligen kunna ge kronologi eller kartlägga. Men det är gett på en slik måte att eftersom tingene händer, så känner vi dem igen och vet vad som sker. Jag har sagt det för det sker, för att det ska tro när det sker, säger Jesus. Så hvis du hör någon annan tidspunkt eller kartlägger tingene, så kan du sitta där med själv med en gång. De snackar om ting de inte vet. Det är klart att det är Guds ord. Men det som vi vet och som står här är att en dag så kommer Jesus till att visa sig. Hvordan det sker, det får vi se när det kommer. Men det är säkert att där skönner hela Israel. Jesus är Messias. Jesus är Guds son. Jesus är frälsaren och räddningsmannen. Och där ska Israel avlägga ett vittnesbörd. Det ser vi klart i det gamla testamentet. Hvis du läser profeten Esaias kapitel 52, så vill du se att kapitel 53 är ett vittnesbörd i Israels mun. Ett vittnesbörd som Israel ska avlägga den dagen de har fått se Jesus och tagit emot honom. Och det huskar hur Esaias 53 begynte. Vem, för vem var det Herrens arm blev uppenbart? Bland annat, vi såg han, men vi hade inte lyst till ham. Han hade inte ett slikt utseende att vi hade lyst till ham. Vi såg han, men vi aktade han plaget och slått av Gud och gjort elände. Och så står det vidare i Isaias 53 som jag säger vad som skedde där Jesus döde på korset. För där blev det uppfyllt som Isaias 53 innehåller. Att han sonet var i synder. Och står det att vem tänkte i hans tid att när han blev utryddet av det levandes land, så var det för sitt folks missgärningsskyld att plagen träffade. Vem tänkte det i hans tid, ska de se. Där ska de skönja det. Och så ska de se upp till han som de har genomstungit. Och där ska de inte behöva se till varandra, känn Herren, för alla ska känna han. Denna dagen är inte långt borta nu. Vi att vi forkynner evangeliet for hedningene, så fremskynder vi denne dagen. Ved å forsømme hedningmisjonen kan vi forsinke denne dagen. Men ved å være tro i misjonsbefalingen kan vi fremskynde denne dagen. Når Herrens dag kommer, da blir det som liv av døde. Efter evangeliet så er de fiender for eders skyld. De var altså fiender for at vi skulle bli frelst, vi hedningkristne. Men efter utvelgelsen så er de elsket for fedrenes skyld. For sitt kall og sine nådegaver angrer Gud ikke på. Eller omvendt, sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Det er underlig å tenke det at til det folk som han selv sier, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Om det folk gjelder at sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på overfor dette folk. Og det er ikke bare overfor Israel vi kan bruke det ordet. Men her står det om Israel. For like som vi hedninger før var ulydige mot Gud, men nå har fått miskunn ved disses ulydighet, altså jødenes ulydighet, så har disse, nemlig jødene, også nå vært ulydige, for at de også skal få miskunn ved den miskunn som er blitt oss til del, altså som hedninger kristne. Underlig ord. Men her ser du klart, Israel blir ikke frelst ved jødedommen. Israel blir ikke frelst ved Moseloven. Israel blir frelst ved evangeliet, ved den frelse som vi er frelst ved, og ikke ved noe annet. Og det står jo også klart i Romerbrevet da. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Det kom jo først til jødene. De avviste det. Men sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og så kommer et underord som jeg ikke kan tolke og som jeg ikke kan forstå, men som jeg takker Gud for, og som jeg tror på. For Gud har overgitt dem alle til ulydighet, for at han kunne miskunne seg over dem alle. Det makter jeg ikke å utlegge. Og det må jeg si rett ut. Dette ordet skjønner jeg ikke. Her kommer våre besvindige tanker med alle spørsmål. Hva betyr det? Hva betyr det som står der, tenker jeg? Jeg tror det betyr akkurat det som står, men jeg skjønner det ikke. Men det vil jeg si, jeg tror på det. Det er noen som mener at hvis vi ikke skjønner et ord, så kan vi ikke tro på det. Det er tankeløse mennesker. Tenk om vi ikke skulle kunne tro på det hvis vi ikke skjønner det. Jeg har møtt mange slike, og de har så mye problemer. Da har jeg spurt dem, har dere kjøleskap i huset? Da har de sett nok så forbøst på meg. Ja, hvordan det? Ja, vet du hva som foregår i et kjøleskap, da, sier jeg. Nei, det vet jeg ikke. Skjønner du hva som er inne der? Nei, det skjønner jeg ikke. Ja, da kan du vel ikke bruke det da? Jo, de kan da det. Så du tror det da, at det nytter? Jo, da, det tror de. Men Gud kan du ikke tro på. Hva? Er ikke mennesket seg selv likt? Nå kommer jeg med en liten parentes her. Jeg satt på Jærbanen, den gamle smalsportet, sammen med Martin Sandve, onkel Martin fra Jæren, som ikke er noen ukjent person for misjonsfolket. Han som sang om den gamle dagen, som vi også hører her ble sunget om. Ja, så kom det på en mann som var i sånn åndelig mørke. Jeg prøvde å snakke med han, og Martin også, og holdt frem for ham hva Jesus hadde gjort, da. At han hadde rett å tro på Jesus, kunne få tro på Jesus slik som han kjente det og følte det. Han var ikke i stand til å tro det, jeg var ikke klart ikke å tro det. Så sier Martin plutselig, du, sa han, så du her i avisen om dagen, det som jeg har funnet ned i Røde Havet? Og da, sa han, så du ikke det da? Så du ikke det at de skulle mudre opp i Røde Havet? Og så fant de noen svære bogger og noen forskjellige svære greier av gamle vogner. Nei, hva sier du, sa han? Hva var det? Ja, husker du ikke det da, sa han, at da Farao skulle sette etter Israel, så druknet de i vannflommen? Nei, du sier ikke det, sa han. Har de funnet det? Sa Martin. Ja, det ser du. Nå slo jeg i deg en diger skrøne, og den tror du. Ja. Men evangeliet kan du ikke tro, sier du. Det hjalp. Ja, det hjalp. Da trodde han. Ikke mennesket seg selv likt. Når vi står for et underlig ord. Gud har overgitt dem alle til ulydighet for at han kunne miskunnes over dem alle. Hva sier ikke det for en stor Gud, for en allmektig Gud, som gjør det umulige? Sier de, men kan du ikke tro det? Ja, så. Det tror jeg på. Det vil bare ha sagt. Andre får gjøre som de vil. Men har Gud sagt det, så tror jeg på det. Men jeg kan ikke forklare det. Jeg tenker det er best så at jeg ikke kan det. Og så kommer det noe som stemmer svært godt med dette. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. Du kan ikke ransake Guds dommer. Du kan ikke gjenspore og oppspore Guds veier, nei. Du kan ikke. Intet menneske kan det. Gud er Gud. Hvem kjente Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først? Han skal få en vederlag igjen. Det finnes jo ikke. For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham være æren i evighet. Amen. Vi lover og priser og takker deg, Herre. Takk at du har vei hvor det ikke finnes vei. Hos deg er det utgangen fra døden, sier du i ditt ord. Og for deg er intet umulig. Takk, Herre, for denne hemmelighet. Hele Israel skal bli frelst, og det blir som liv av døde. Vi kan bare takke deg. Og så aner vi, uten riktig ennå å skjønne det, at det blir den største misjonstid på jorden, etter at Israel er blitt frelst. Og så kommer du igjen, Herre. Må vi bare takke og prise deg i ditt navn. Amen.